just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag sitter i ett rum och jag inte sitter i vanligtvis. Ljudet kanske är annorlunda här, jag vet inte. Jag har försökt göra det bästa, jag är på mitt kontor. Det är den där stämningen. Onsdag eftermiddag sent, hela Nexiko där du och jag jobbar ska ha julfest. Folk går, det är ett pirr i luften. Jag hör kapsyler som öppnas. Jag hör den här liksom stimmiga, sårliga förväntansstämningen i att nu är det äntligen julfest. Jag vet att det ligger framför mig, men jag har en timme när jag tänker sitta här med dig.
Men du gillar ju inte julfester, och det här är ingen diss mot, det är ingen diss mot vårt företag, för det är fantastiskt att det är en julfest och att det är en julfest med Kanal 5. Ja, men det är någonting med dig och den där typen av, det är väl att du hatar julen, tänker jag.
Ja, det gör jag ju, och det har vi ju pratat om åtskilliga gånger, men jag tycker inte det är som, jag har faktiskt ganska kul på de här tillställningarna. Det är någonting.
Ja, men du innan så gör det till en väldigt stor grej.
Hur då?
På något sätt. Det är mest självklara för dig, och det du ser allra mest fram emot, det är att få hamna på ett hotellrum med Lars Winnerbäck.
Ja, men nu låter jag som en jävla starfucker, det handlar ju inte.
Nej, men vad fan det är, det var skitsamma då. Du tycker väl han är en rolig kille, alla kan väl vara starfucker, eller?
Ja, absolut.
Det är som när jag hade någon fest här hemma, härom sistens. Och så sitter det en kvinna här hos oss och utklädd till Jesus, superhipp på alla sätt. Och redan där tänker jag, fan vad hon är mycket hippare än mig. Och det är också en tunt jävla åsikt. Ja. Men det bara kändes hippt. Det var hippt. En hipp aura. Hon var utklädd till Jesus, hade törnekrona och så vidare. Ja, så kommer min kompis fram till mig och bara, du vet vem hon är, va? Nej, jag har inte sett henne. Vårt hus är sådant ibland. Det bara rasslar in folk.
Det gillar du.
Graham Nashon var här.
Jo,
jag trodde du skulle bli impad av det.
Fan, det är någonting med liksom så här, om Graham Nash hade varit där, som en gammal singer-songwriter som liksom inte varit riktigt aktuell på 25 år kanske, då hade jag kanske tänkt, fan, lever han fortfarande? Men Graham Nash så...
Jag har århundradet skvaller om Graham.
Men är han ens skvaller-worthy?
Jag garvar själv åt att jag har ett skvaller
om Graham. Det är kul om det här poddavsnittet skulle heta Unikt skvaller om Graham Nash. Ingen skulle klicka på det.
Det går ju inte, så här, när folk säger, vad handlar din, du, så här, det finns massa poddar, fördomspodd. Den har liksom ett koncept och så vidare. Det finns ett fotbollspoddar, det finns krimpoddar. Vad är Filip och Fredriks podd, säger man? Det är ganska skvallrig. Jaha, skvallrar de bara? Nej, de skvallrar bara enkom om en enda människa. Jaha, vem då?
Graham Nash. Är det kungen? Graham Nash, ja, men det är klart. The Graham Nash Gossip Podcast.
Du måste nog förklara vem Graham Nash är nu.
Ja, han var med i ett band som heter Hollies. De var jättebra på 60-talet, han hoppade av alltihopa, flyttade till USA och blev med då i Crosby, Stills, Nash and Young, delvis då. Neil Young var med då, och då han svår att jobba med förstås. Och sen så har väl de traggat sig fram och bråkat och knarkat och blivit osams. Och han har väl varit en liksom lite esoterisk milde britten som har försökt liksom, ja, hålla ihop det där bandet.
Ja, men det känns väl så på något sätt. Och jag menar, det är det. För dig och mig finns det något slags, man liksom kåtar ju igång sig lite på Graham Nash fortfarande.
Jag vet, kan man göra det? Jag tycker man ibland kan liksom, man kan will oneself into saker. Man kan liksom uppbåda Kotma för somliga gamla artister man inte tänkt på.
Ja, men så här är det. Hade du plötsligt hittat en Graham Nash-pärla från någon slags okänd soloplatta, då hade den ändå kunnat rulla i din bil 150
kanske,
gånger.
Kanske, men jag är också ganska duktig på att uppbåda Kotma för gamla grejer om jag bara vill. Jag var och såg förra veckan då vår vän Simon hade bjudit med mig på en liksom omklippt version av filmen Apocalypse Now som har klippts om massa gånger.
Men vadå, det var väl då han inte kom?
Alltså, sen så blev Simon försenad så jag var där ute ensam då och skulle se det här. Då var jag tvungen i kön då. Det var 399 män och en kvinna i publiken skulle jag gissa. Det var otroligt liksom killigt där inne. Men då fick jag liksom uppbåda Kotma för att fan, den här har jag sett nyligen. Det här är liksom samma... sett den här så många gånger. Men då kan jag ändå uppbåda Kotma. Det är ändå en egenskap jag är stolt över.
Jag var väldigt chockad. Min flickvän har varit lite sjuk och så har hon legat på övervåningen och du vet, plöjt serier och så vidare. Och generellt sett så här killserier och tjejserier. Visst, det kan säkert finnas serier som appellerar mer till män och mer till kvinnor, så är det. Men det som jag alltid har trott appellerar mest till män, det är ju då såna här andra världskrigets serier. Mm. Och du vet, så här, andra världskriget in full color, mm, eller vad det är.
Den ligger på Netflix nu, ja, i färg.
Då blir du kåt.
Ja, då behöver jag inte ens uppbåda Kotma tyvärr. Det är bara jag slinker bara rakt, det är lubbat och klart. Jag bara slinker rakt in i den här offensiven.
Ja, men då kände jag så här. Hon har legat och plöjt allt det på övervåningen. Då kände jag ändå, jag vet inte, det kändes som hela min värld skakades om. För jag trodde inte det
du
var möjligt.
Du har blivit outkillad av din tjej.
Ja, men håll med om att det var väldigt överraskande. Det
kändes... Ja, om jag ska liksom tillskriva någon slags korrekthet i de här fördomarna. Killa gillar andra världskriget, så är det ju överraskande.
Ja, men och jag sa till henne, fan, jag blir så jävla glad av att du tittar på det här. Varför då? Du vet, varför skulle inte jag gilla det här? Trassla in mig i någonting om att det här är...
Kul när du liksom så här, fan, nu förstår jag varför jag är kär i dig.
Ja, men jag trodde inte tjejer gillar andra världskriget. Va?
Varför inte?
Ja, man trasslar in.
Ja.
Man trasslar in.
Ja, men du är ju duktig på att trassla in dig också.
Ja, men det är jag. Men du skulle nästan kunna vara kapabel också haja till av detta. Kanske inte säga någonting.
Nej, men det är nog det. Jag skulle haja till och så skulle jag tänka, här skulle jag kunna trassla in mig. Bäst att inte säga något och bara glädjas i det tysta.
Ja, ja, men i alla fall. Men, och då, man kan säga att Graham Nash är en andra världskriget dokumentärserie.
I färg, ja. Knappt i färg ens. Jag skulle säga Graham Nash är andra världskriget, punkt. Inte ens andra världskriget i färg.
Jag ska säga att han är jävligt fräsch, Graham Nash.
Absolut, vad är det för skvaller du har?
Ja, men, och Steven Stills då, hans polare, såg jag i något sammanhang. Och han, du vet, han känns som att han mår jävligt dåligt. Det känns som att han har rökt och supit som fram.
Han är döv också.
Graham Nash är viril. Vad sa du att han var?
Jag tror att Steven Stills är döv typ, nästan helt döv.
Jasså, okej, jag tyckte du sa döv först. Men okej, för det...
Ja, men döv, sa jag.
Han kan inte höra, han ligger inte i en kista.
Nej,
det är inte
ligger han i kista hör han ju inte heller. Men han ligger inte i kistan än. Men han är döv, ja.
Han är trött på livet kanske.
Ja, kanske.
Men då, Graham Nash, amen, vi umgås i samma cirklar, jag och Graham Nash son, ja. Blir du impad av det eller?
Nej, det får mig att vilja spola, jag tycker att spola framåt knappen något.
Nej, men bara roligt att han har ju varit, alltid varit stora.
Det är kul om du och jag känner ibland att det finns ju, alla som lyssnar på det är ju likadana. Man har ändå, om inte bokstavligt talat, så har man mentalt, så har man tummen på att spola fram 15 sekunder.
Jag tror det är väldigt mycket du.
Jag tror att det är så här, man lyssnar på sin podd, man gillar, nu handlar det om det här ämnet jag har hört förut. Då trycker man fram 15 till, nu är det förbi det här. Och ibland när du hamnar i basketen.
Jag tror att det är väldigt mycket du.
Okej. Jag tror att många är rastlösa där ute. De lyssnar på dubbla hastigheten. De sitter med tummen på fram 15. Och ibland när du och jag kommunicerar med varandra och du kanske då börjar prata om Graham Nash son, då vill jag kunna spola fram 15 sekunder fast.
Vill du det? Ja, men... Jag tror inte just Graham Nash. I andra fall ja.
Graham Nash son ja. Graham Nash nej.
Det är, för jag tänkte på det. Du är imponerad av och folk ska veta hur beläst du är. Du hade ju skulle kunna vara en sån här Augustprisjuryn-läsare. Har du inte fått erbjudande
det? Det blev erbjuden för några år sedan, ja. Men det är... tyvärr, och handlar om romaner. Jag var tvungen att säga, jag läser kanske en roman per år. Så det är ingen bra idé, jag kommer inte
att orka. Men så tänker jag på hur mycket du läser och så vidare. Men tusentals böcker, flera i veckan i perioder. Men egentligen har du bara läst ena halvan av alla böcker i princip. För att du trycker framåt så mycket,
ja, men det gör väl alla, Man skrubbar väl sig igenom livet, gör man inte det? Nu läser jag en bok om Fleetwood Mac och skivan Rumours, som var deras stora.
Fy fan, det är Graham Nash också.
Ja, jag vet, för att det är ändå lite, det är ändå åtminstone två kvinnliga medlemmar i bandet. Det gör det mindre gubbigt, och skivan är helt jävla otrolig. Vi ska sluta podden med låten Go Your Own Way, som fortfarande är och förblir en av de fem bästa låtarna som någonsin har gjorts. Men där skrubbar man sig också. Okej, nu handlar det lite grann om det här. Bort. Där kan vi landa igen. Det är ju det. Så ser livet ut. Och ibland när jag lyssnar på dig och du kommer in på Graham Nash son, ja, då trycker jag fram mentalt 15 sekunder.
Jag såg Stevie Nicks på min lokala livsmedelsbutik häromdagen.
Okay.
Blir du liksom kåt, och du menar inte på Stevie Nicks, men blir du kåt av situationen?
Jag kan uppbåda.
Ska jag berätta en historia om Sigge Eklund i den här podden? Jag har inte så att säga förankrat den med honom, men apropå sånt här. Mm. Han är då på en annan livsmedelsbutik där han bor i LA, vid Bristol Farms. Mm. När han står i kön så ser han att där står Bret Easton Ellis i andra kön.
Detta har han berättat, ägnat stort utrymme i sin egen podcast.
Jag vill bara säga hur det fungerar, men att han då är skakig när han ser honom direkt. Först går man fram och säger: jag beundrar dig. Men det som är unikt med Sigge är att han sen skriver, ger honom en lapp med sin egen e-mail. Har det någonsin skett att en kändis då, intressant, jag mejlar honom?
Var det inte så att Agneta Fältskog åtminstone blev ihop med sin stalker från Holland ett tag? Det är väl åtminstone något liknande. Och jag vet inte detaljerna där, men hon har superstalker-kompabilitet i hela sin personlighet. Hon är liksom skygg och håller sig undan. Det är klart, stalkers kommer att flockas. Det är liksom, varje dag står det 20 stalkers utanför hennes hus, känns det som. En av dem var en holländare som hon då blev ett kort tag ihop med, vilket måste ha varit otroligt för denna holländska stalker.
DN:s Fredrik Strage skrev en DN, eller han känns dunderfrilansare.
Han är väl DN, tror jag.
Ja. Han skrev en bok om detta som heter Fans, som faktiskt var väldigt, väldigt bra. Men ja, the other way around, när det gäller då, nu ska vi prata manligt och kvinnligt igen. Jag tror att det är vanligare att manliga artister typ skriver ner ett namn, och, eller inte ett namn kanske, men skriver ner sitt nummer till en snygg tjej de träffar i kassan på en butik. Det sker ju ibland, såklart. Men en svensk poddare som heter Sigge Eklund, som ger sin e-mail till Bret Easton Ellis, jag älskar att han gör det. Men det är inte...
Det är en återvändsgränd.
Det är en återvändsgränd. Graham Nash. Men då fick jag reda på dunderskvaller om Graham Nash. Och nu tänker du, han har opererat om sig till kvinna.
I wish.
Nej, han har bara lämnat sin fru och blivit tillsammans med en annan kvinna.
Okej. Okay. Fy fan i helvete.
Nej, men han är så pass gammal. Men det är tydligen en groupie. Det är ändå lite fascinerande, kan jag tycka. När man är så gammal. Staminan. Undrar om det där helt tillskrivs generositeten kring testosteronsprutor i Hollywood.
Att han orkar fortfarande,
ja. Ja, men jag tänker det. Jag träffar så mycket gubbar, du vet, på gymmet och sådär, som pratar om brudar. Och du vet så här, att de får, ja men, vad fan. Min farsa har, känns lite så här, det existerar, låt oss då prata bara om hans relation till mamma. Men jag tror aldrig han skulle liksom titta på en brud ens en gång.
Jag undrar om han någonsin har använt ordet brud sen han gifte sig med sin brud Tina.
Nej, det har han inte. Men jag menar, det är så fascinerande att, vadå, Graham Nash är 75 kanske till och med.
Minst, ja.
Ja, så att man kan både beundra honom och sen tänka, nu har du strulat till det för dig, Graham Nash, på slutet, på livets upplopp. Men då sitter en tjej, superhipster då, i min soffa, Törnekrona. Och apropå vad man blir liksom så här impad av, det här kommer ju att du då tror att jag anklagar dig för att du var impad av Lars Winnerbäck. Och jag känner bara, det kan du väl vara.
Nej, men det du antyder är att jag har hellre liksom efterfest med Lars Winnerbäck än att umgås med människor som jag jobbar med. Det
har du!
Nej, det...
Men det har
jag
du!
Det här är så intressant. Men jag träffar ju människor jag jobbar med varje dag. Lars Winnerbäck träffar jag aldrig. Jag super aldrig.
Men jag förstår det inte. Människorna du jobbar med sitter ju hellre och festar med sina idoler än med dig.
Ja, det fattar jag väl.
Ja, men så varför gör du så stor grej av att slåss emot vad jag säger?
Ja, men det är för att du kan inte stå oemotsagd igen. Vem skulle du då bli?
Nej, men vad fan, det gör jag ju knappast. I min relation till dig står jag ju inte oemotsagd.
Nej, men jag gör ett viktigt jobb där. Jag håller dig på jorden.
Jag vet inte vad du menar med det, att jag skulle bli megaloman. Det tror jag inte, faktiskt.
Nej, men jag gör... Nej, det säger jag inte. Men dina sanningar, om de skulle få flyga fritt, om ditten och datten, oemotsagda av en källkritisk poddpartner och vän, så skulle du kunna bli en annan person som inte har något fäste i tillvaron längre. Och då menar jag bara att du skulle inte kunna skilja på dikt och verklighet.
Men det är intressant, för man då skulle kunna säga att jag är en väldigt omodern människa. Att nu måste då facts bli det som lyfts fram i alla sammanhang, och kanske kommer vi då, det kanske kommer bli någon slags pendelrörelse, den du brukar prata om, att snart kanske det är så att nej, spekulationer och liksom krönikörer, de är, som bara tycker grejer, och folk som twittrar ut saker, deras tid är över för nu, och så kommer det istället bli... Nej, men det skulle kunna ske.
Ja, det skulle kunna ske, men så kommer det inte att bli, tvärtom.
Okej, då är det du som plötsligt säger att det är sant att det är så. Men säg att det skulle bli så, den pendelrörelsen menar jag. Men jag är ju då en människa som baserar väldigt lite på fakta. Mm. Jag vet inte ens om det här är, om Graham Nash är sant, så att säga.
Det vet inte jag heller.
Men å andra sidan så tänker jag, mina facts är ju inte såna där jag säger... Och det är ingen som skulle bry sig. Ryssland har inte alls hackat valet, så att säga. Utan mina historier handlar ju om Graham Nash i princip.
Ja, så att, om de gör någon skada så är det väl gentemot Graham Nash, och han klarar
jag sig. Jag är ju så här, jag är vårdslös vad gäller fakta. Men jag är vårdslös vad gäller poänglös fakta.
Ja, exakt så är det.
Men jag säger bara, jag inte fan vet jag, men jag menar, det är väl inget fel att imponeras och känna, de där vill jag hellre festa med. Jag känner väl också det. Jag känner inte det kring liksom Graham Nash son. Det gör jag inte.
Nej.
Jag träffar mycket söner på sistone. Jag träffade även Roy Orbison Jr. Alltså Roy Orbison son.
Men vad, du har bott i LA i 10 år, du måste ju kunna träffa lite riktiga kändisar. Du kan inte bara, det där har varit okej första
och... Andra generationen. Jag träffar bara andra generationen.
Ja, verkligen. Alla de där har dött av, och så får du träffa de som lever på royalty.
Ska det här bli något jävla skvallrasnitt? Igår då, är det här riktig kändis då? Parkerar min bil vid gymmet. Glider upp en annan bil bredvid mig, stannar. En svart Range Rover. Rutan åker ner. Hey Philip, how are you? Tittar upp, det är Harry Styles. Duger det då?
Ja, det gör det väl. Hur fan vet han vem du är?
Vi tränar på samma gym.
Okej, ja.
Grab a coffee this week, som han sa. Grab a coffee this week.
Men kommer det att hända?
Nej, då, vi umgås ju lite grann, så det kanske kan hända. Vi umgås inte alls, men vi pratar med varandra.
På gymmet.
Ja, men att han stannar ändå. Då har jag väl gjort något jävla intryck.
Ja, men han stannade för han skulle väl gymma på, alltså på stället.
Nej, han var på väg från gymmet. Okay. Jag parkerade.
Han gör ett aktivt val. Han stannar sin bil, vevar ner utan för att säga hej Filip, ska vi dricka kaffe?
Men du, det var långt från gymmet. Ja, men det behöver han väl inte göra.
Nej. Vad fan ska jag säga? Det var väl jättekul.
Men tyvärr har inte historien har inget mer. Jag kan väl berätta mer om vi fikar sen. Mm. Men hur som helst, han känner igen mig. Sam Rockwell, high five jag 2 gånger i veckan.
Kul, när du hamnar i en slags inbillat revanschmode, när du ska, någonstans inser du subliminalt och instinktivt kanske att du har underlevererat socialt gentemot mig med story.
Men det har jag verkligen, och jag vill inte sitta här nu.
Ja, och när du inser att det är Roy Orbisons son, det är liksom Graham Nash son du kommer att dingla med, så behöver du bara liksom pang trumfa in Sam Rockwell och Harry Styles snabbt som djävulen för att liksom återställa
jag
balansen.
Jag tänker att det är sällan jag håller på att droppa sånt här. Jag tänker att det kan väl vara lite kul. Kan ja, det inte
kul.
Det?
Ja, men jag tycker det är kul för att det säger någonting om det, för du är så sparsmakad med sånt här ändå, får man ändå säga.
Ja, men och det där är vad det är, men ett av årets sämsta ögonblick är ju när Sam Rockwell då via min polare som säger fan, får jag en DVD av Tårtgeneralen? Man fick en massa DVD:er när vi visade den här i USA, så skickas det fortfarande DVD:er runt, så kallade screeners då. Och jag säger nej, gå inte bort med den till Sam. Nej. Och så går han bort och så ser jag hur Sam Rockwell står och tittar på Tårtgeneralen och liksom fipplar med den, och han har då sin väska på en bänk.
Han har precis vunnit en Oscar för 3 Billboards, så han är ju verkligen i ro.
Ja, och jag är superrespekterad även ändå, får man väl lov att säga. Och nu har han gjort en ny film som väl är jättehyllad också, tror jag. Då ser jag ändå att han tittar på den, och jag tänker, fy fan vad jobbigt ändå. Nej, det där är inte din grej. Överhuvudtaget.
Nej.
Och då ser jag ändå att han lägger den bredvid väskan, inte i väskan.
Så han skulle kunna råka glömma det.
Då kan jag tänka att han var seriös och tänkte ändå, den här måste jag ta hem, den här borde jag titta på. Men han orkar väl inte. Men och igår så fick jag då, nu fortsätter jag bara här. Då har någon gett Tårtgeneralen också till en av skådisarna, som jag inte vet vad han heter, i Sons of Anarchy. Känns som en serie som inte du har tittat på.
Ja, jag såg första säsongen faktiskt.
Ja, det är en av skådespelarna där som sitter på en cykel och säger: "Hey man." Ja, sånt där. "Well, I just started watching Tårtgeneralen." Started watching.
Jag har precis börjat se din film som inte är så lång. Det är en sak om man är med i en serie som är liksom 20 timmar lång. Jag börjar precis se din serie, det verkar skitbra. Jag har bara sett 3 timmar än. Men den här killen kan ha sett 7 minuter då.
Ja, och just att man tänker sig, vad fan. Filmer ser man ju klart som du säger, en serie om andra världskriget, den bränner man ju inte bara av.
Nej.
Och en annan grej som hände mig här, jag brunchade med några kompisar. Så sitter jag bredvid en människa som är supertrevlig. Och han frågar, what do you do? Och så tänkte jag, nu jävlar ska jag fan vara lite, du vet, networkande och säljig. Pratar alldeles för länge om att vi har gjort, att du och jag har gjort en dokumentär om Steven Spielberg som bara handlar om att man ska ställa en fråga, att vi har en minut med honom. Den ligger nu på Dplay, jag tycker fortfarande man kan se den.
Verkligen.
Faktiskt.
Verkligen.
Den är jävla härlig. Ja, så sitter jag och pratar med honom liksom alldeles för länge. Jag är lite Fredrik Wikingssonsk. Du vet, prata på nästan så nervigt sätt. Oskärmig.
Ja, vad fan.
Jo men du är inte alltid oskärmig. Men både, du vet, när man går upp i någonting och glömmer bort att man är lite tjatig.
Ja, men det är kul, för det känns som att du är en sån här skov nu. Du bara rabblar upp. Jag sitter här och ser det här lite utifrån nästan. Det är som att du bara smatterbandar upp olika mini-anekdoter.
Ja, men sen vänder jag upp mot honom, så säger jag, efter jag snackade 20 minuter om Steven Spielberg-dokumentären. Och samtidigt, hans barn springer runt, han är lite halv liksom frånvarande med lyssnarna då. So what do you do, säger jag. Så titta.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då, för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså, vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
I just produced a show called Succession.
Okej. Ja.
Ja, men då kände jag också, vad fan. Och liksom årets mest hyllade serie. En serie som vi, alltså mästerverk. Jag pratar om en Dplay-dokumentär om Steven Spielberg.
Ja, fy fan. Får jag flika emellan?
Nej, men får jag då berätta bara avslutningsvis om kvinnan, för det ligger helt i linje med det här, som sitter då, apropå att ändå att det är okej att bli starstruck.
Hon är utsedd till Jesus och hip.
Ja, och jag menar, Lars Winnerbäck har ju gjort grejer. Succession-mannen har gjort grejer. Harry Styles har gjort grejer. Men så säger någon till mig, hon sitter där och liksom, och liksom är full som alla oss andra, så säger han, do you know who she is?
Hinner du då tänka, eftersom du ändå är like, fan, tänk om det här är nu någon, du vet, så här, som jag bara inte har fattat, som är liksom enormt berömd. Det måste du hinna tänka kort, förhoppningsvis.
Ja, men det han säger gör mig, ja, men det som han säger gör mig gladare än om han hade sagt, ja, men ser du inte att det där är Drew Barrymore som har förklätt sig? Så säger han, do you know who her grandfather is? Konstig sak, eller hur? Då känns det, nu är vi, då är vi inte, det är third generation nu, ja. Vi snackar ju här.
Det är division 3.
Men människan som är hennes granddad är inte division 3. Nej. Utan han rör sig i världshistoriens absoluta toppskikt. Då säger han, her grandfather is Ernest Hemingway. Då blev jag lite golvad.
Ja, men,
kan du inte fatta det?
Han sköt ihjäl sig på Kuba 1960, eller vad fan det var.
Jag tror faktiskt att han sköt ihjäl sig i Idaho i sitt sommarhus.
Ja, okej, okay, det är klart han gjorde det. Men han var reste runt mycket.
Är det klart? Varför är det klart?
Jag vet inte vad jag ska säga. Ingenting av hans gärning eller själ är med i rummet där hon sitter och utklätter Jesus.
Vet du ju inte. Hon kanske är superintelligent och har liksom...
Jo, absolut. Men det är inte så hon presenteras. Hon presenteras ju via sin farfar.
Så du förstår inte alls att man blir lite halvgolvad av det?
Det här är inte jag som sitter liksom i andra änden av liksom på andra sidan Atlanten och ska vara lite anti. Jag tror bara inte att jag hade liksom känt någonting för det. Vad fan ska man göra med den informationen?
Nej, jag har ingen aning. Det var ju någon annan. Jag träffade något annat. Jag träffade en familj också, och deras barn som berättade att han gick i samma klass som Bob Dylans son. Gör det något med dig då?
Nej, inte det. Låter jag anti nu? Det är inte meningen. Jag menar bara att det...
Jag tycker nu radar jag upp grejer. Det är ju skralt. Det är bara det här jag har. Och jag känner, jag vill redan nu be om ursäkt då till lyssnarna som kanske tänker, vad fan håller han på med? Han sitter bara och droppar en massa känslor. Må så vara. Jag är inte så jävla impad av det. Jag gör det inte så ofta. Men det handlade bara om den här jävla julfesten. Och att jag vet att du inte så... Du sitter hellre med, Lars Winnerbäck. Och jag drar det ännu längre. Jag sitter hellre med Ernest Hemingways barnbarn. Jag sitter inte ens med henne. Jag tittar på henne på håll när hon är i samma rum. Det gör jag hellre än att gå på en julfest.
Men du sitter och tittar på henne på håll och tänker att det här betyder någonting, och du försöker liksom knåda en mental bild av att det här är påtagligt och det här ger någonting. Men du kan ju inte hitta någonting.
Ja, men jag vet, du var ju på Kanal 5s julbord häromdagen, och jag, herregud, det, så här, folk kanske tror att det finns något, att liksom Kanal 5-profilerna går runt på samma kontor och så här. Det gör man ju aldrig, utan alla...
Man träffas en gång per år, och det är på detta jul.
Ja, jag har nog inte varit där på kanske 5 år, eftersom jag fullt upp att träffa Ernest Hemingways barnbarn. Ja, men du gick på den julfesten och så här, och det är ju ändå... Hur trevlig room service Mattias än är, så är det en annan nivå.
En Ernest Hemingways barnbarn, ja, det vet jag inte.
Vi är denna vecka sponsrade av Mr. Spex, som då är Europas ledande optiker online. De har ju ett heltäckande utbud då som erbjuder glasögon online med då 40-50% lägre priser än de här lokala optikerna som man alltid har använt sig av tidigare. Om jag hade inte glasögon, men om man har haft glasögon. Man kan då låna hem 4 stycken bågar helt kostnadsfritt i 10 dagar. Kan man klämma och känna på dem, titta sig i spegeln, ser jag bra ut och så vidare, passar jag de här? Detta kan göras i lugn och ro, och det älskar du, Fredrik.
Det gör jag verkligen. Mr. Spex då, de har ju lyckats göra det enkelt och smidigt att köpa briller, och det är så otroligt mycket värt för alla som behöver det. Jag tycker att det här är magiskt, och för att avsluta vårt samarbete med Mr. Spex för året, så har de just nu då en rabattkod. Gå in på mrspex.se/Filip och Fredrik och ange koden Filip och Fredrik, så ger de då er 20% rabatt på hela det redan billiga sortimentet. Kanske kan man hjälpa morsan och farsan eller något sånt där på syskon kanske, med ett par schyssta briller i julklapp. Jag vet inte vad, det finns många möjligheter. Passa på och använd rabatten. Gör det nu, och vi säger stort tack till Mr. Spex. Vi är den veckan sponsrade av ATG, som så många gånger förut, det tycker vi väldigt mycket om. Torsdag den 12 december då, denna dag podden läggs ut, då är det då Europa League och Malmö FF, ditt älskade Malmö FF, Filip, möter då FC Köpenhamn. Man kan spela på detta hos ATG. Detta är ju då, Filip, Marcus Rosenbergs absolut sista match någonsin. Det känns som att han har slutat länge nu.
Han har slutat länge. Han slutade ju då för någon vecka sedan, men då var det då matchen på hemmaplan. Det var den sista när han sa farväl till Malmö stadion, det här enorma tifot och så vidare, och upplösningen som inte ens vad ska man säga, det inte ens en Hollywood manusförfattare kunde komma på det då. Men det här är alltså bortamatchen mot FC Köpenhamn, det är utsålt och det kommer ändå bli ett jävla tryck, och Mackan, som han kallas, och jag pallar att säga det, gör sin sista match, och det känns ändå omtumlande och bra. Man kan ju då naturligtvis spela på detta, man måste vara 18 år för att spela och man kan kontakta stödlinjen.
Detta är spännande tider tycker jag. Vi säger stort tack till ATG. Det var väldigt intressant för övrigt, för att det blev väldigt stelt där när jag vid ett tillfälle, det var någon som höll tal. Och det som är speciellt med Kanal 5s julbord är ju då att man tänker inte alltid på vilka som är profiler på Kanal 5. Att det kan vara, om man tänker, vilka är det som gör program? Och det är programledare, det är liksom Sofia Wistam och det är Adam Alsing.
Men det kan också vara en så här säkerhetsvakt i programserien Tunnelbanan.
Ja, men det kan ju vara allt möjligt på så man tänker, just det, den där personen också där. Och för 2-3 år sedan så hade du och jag snackat skit om Micke Bindefeld i någon podd. Precis då så hade han något program på Kanal 5 då, vi pratade om att han då liksom, de som var fina gäster i hans program fick gå på toa i huset. Alla andra fick gå på bajamajen i trädgården som han hade släpat dit. För han ville inte att några äckliga personer skulle gå på hans toalett. Det hade vi pratat om i podden, det var han vansinnig för. Ja, 2 veckor senare så är det här julbordet. Jag har inte tänkt på att han såklart kommer att vara där. Och då blev det ju väldigt, väldigt...
För att han hade någon sån här Bindefeld bjuder för fest.
Ja, på Kanal 5, precis, kortvarigt. Men det hade han ändå. Så då var han där och det var rimligt och det var det jävligt sent.
Är det skönt att den var kortvarig?
Ja, det får man väl säga. Och det var jobbigt att springa in i honom på den här julfesten såklart. För lite awkward, men då vid något tillfälle när någon höll något tal där inne så var jag liksom druckit lite mer än vad jag liksom hade trott att jag skulle göra den här kvällen. Och när någon sa, det är så trevlig uppslutning här, är det någon som säger, någon chef som säger, och då vrålar jag liksom ut lite så här på uppstuds, speciellt nu när bindan inte har program på Kanal 5. Och det blev inte liksom något skratt. Jag trodde liksom, det här kommer folk förstå att det är kul. Och sen tänker jag, fan, Pernilla Wagen älskar...
Det där tolkades ju av de andra som, nu har han självförtroende när alla mot alla har gått så bra.
Ja, men jag vet inte fan. Du vet, det är så många där som älskar Bindefeld också. För jag visade med kompis som har...
Det är det väl inte.
Nej, men de är åtminstone vänner med honom. På så sätt
nej, var
men
ju, ingen älskar ju Bindefeld.
Det var ett icke-strategiskt utrop som föll oerhört platt. Oerhört platt.
Men då, alltså, återigen så vill säga, du vill då hävda, jag har alltid upplevt det som att du hatar julfester. Inte för att du ogillar människor, nu säger jag det för sista jävla gången, eller att du hatar människorna du jobbar med. Men nu känner du dig alltså lite
uppspelt. Jag tror att jag bara behöver dricka lite grann. Jag är väl sugen på att ha en legitim anledning att bli salongs då, fast inte helg. Du vet hur komplicerat förhållande du har med alkoholen. Nu får jag liksom, nu behöver jag inte må dåligt över att jag dricker 7 IPA. För att det är ju fest. Det är väl jätteproblematiskt, men so be it.
Jag känner det ibland med dig, att du problematiserar så mycket såhär, just när det handlar om kost och dryck. Att du såhär, har du ätit en stor pizza så ska du prata om det skitmycket. Du la väl till och med något jävla inlägg om en pizza och hur man mår efter en pizza på Instagram. Och när det handlar om att dricka så ska du alltid avhandla, fan igår drack jag 3 IPA och så vidare. Det där måste du sluta med, känner
jag. Ja, jag vet. Men jag önskar att jag vore som du. Du reser dig, borstar av det och så är det inte mer med det. Men jag inser att jag druckit 7 bärs på den här julfesten. Titta på den sista burken och inser att det är 6,9% öl. Så tänkte jag, för helvete.
Jag kan
och
säga att det mesta i mitt liv borstar jag inte av. Jag mår ofta, tror jag, sämre än vad du gör. Utan, jag menar inte att skryta, men jag borstar fan inte av någonting.
Jag ska, apropå att inte borsta av, får jag bara säga en väldigt underlig sak. Och det här vill jag inte att avbryta mig för mycket. För den här anekdoten håller inte riktigt för att bli uppbruten och att man landar i den i slutet.
Fick mycket
förra veckan
för den där hundhistorien förra veckan.
Ja, den var jätteantiklimaktisk, jag förstod det. Men den höll heller inte för att dela upp liksom på 58 minuter. Den här vill jag därför berätta cleant på 2 minuter. Det får du bara hacka i dig. I linje med min problematiska syn på alkohol och kost och godis och matmissbruk och socker och vad fan det är, så är det ju också då att jag har ett tvångsmässigt behov av att träna då och då. Och nu gör jag det, och det gjorde jag även i morse. Och det jag har inlett som en rutin efter att jag kommer tillbaka i ottan då, är att jag då har fått för mig att när jag dricker vatten efter träningen så ska jag blanda i lite citronkoncentrat som jag köper på mataffären. För citronvatten är jättenyttigt för mig. Jag har inte gjort någon analys.
Det ska också tydligen ta bort sockersug, säger
Det har jag inte märkt, om man säger så.
Harry Styles säger
det. Det gör han inte alls.
Jo, det är sant.
Ja, men i någon intervju, eller är det först han har sagt?
Nej, vi stod och snackade om det, så för då sa jag, oh it's Christmas, du, det här på gymmet häromdagen, så well it's Christmas, you know, and I went to IKEA and I bought some Swedish candy. Det var säkert långrandig och så. Then I, you know, while I'm, kids have begun, you know.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då, då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man, man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
I have the kids in bed, my girlfriend is in bed. Then I just open that bag full with candy and I just eat it. Or the song, well, hey man, you should just drop some lemon juice in your water and all that will go away.
Den disciplinen, det är inte, absolut inte därför jag dricker, utan jag tror att det ska rena mig invärtes på något sätt. Det som då sker är alltid samma sak. Jag tar ett glas vatten, jag är av en viss typ, jag häller upp vatten i det, går bort kylskåpet där citronkoncentratet står, jag droppar som Harry Styles ner några droppar, splashar ner det.
Skillnad, får jag säga, jag avbryter ändå. Du köper en sån här ledsen gul, är det en sån här gul citron som har funnits i 100?
Nej, faktiskt, de fanns förr. Det här är en liten, ja, det här är en grön flaska, men det är samma skit.
Ja, men för när man var yngre så var det det närmaste vi kom, i alla fall i Köping, en riktig citron, framförallt på vintrarna då kanske, var just den här gula plastcitronen.
Där det fanns citronkoncentrat i, ja, precis.
Citron från Kina.
Ja. Och de riktigt diaboliska barnen i skolan, minns jag, använde det där när man hade vattenpistolkrigs. De, alltså, citronkoncentrat i ögonen på varandra, det var så jävla brutalt.
Jag tror att den är som man säger här när man pratar om kokain, att den var ju katt. Ja. Det vill säga, man blandar ju ut, ja. Det är inte bara citron i den där. Nej. Tror jag.
Men
skillnaden måste jag bara säga att Harry Styles har ju en stor sån här industriell juicepress.
Ja, han är inte liksom något jävla koncentrat han droppar
2 ton citronerna kommer från hans egen citronträd.
Men, absolut, ekologiskt som djävulen. Samma sak sker jämt, jag droppar i dem där. Jag dricker vanligtvis upp det direkt så jag kan ta ett glas till. Men det som sker den här gången är att jag får ett sms, går därför bort till fönstret där min telefon ligger på laddning. Där läser jag det här smset, det var väl inget speciellt med det. Det var väl någon mitt barn tror jag som mest, eller någonting, de har precis gått till skolan.
Ja, Filip som mässade någon jävla Graham Nash-historia.
Exakt, jag har ett kanonskvaller om Graham Nash till podden, vänta bara. Det som händer sen är att jag lägger ner telefonen, tar glaset som står framför mig, börjar dricka, hinner tänka. Det smakar inte citron riktigt, men det är någonting annorlunda. Jag är så jävla törstig för att jag har tränat då. Så jag fortsätter. När jag får i mig de sista klunkarna så är det någonting som slinker förbi i munnen som är något, som har någon slags materialkänsla i sig. Så jag tänker, kan jag få in citronkärna? Det är inte möjligt i detta. Det smakar heller inte citron. Har blivit dåligare än det där? Kan ha klumpat sig på något sätt? Fan?
Varför är inte det möjligt att en citronkärna?
Nej, men därför inte en citronkoncentrat. Mynningen på flaskan är för liten. Det kommer du droppa.
Det är ungefär som ett sånt där skepp i en flaska.
Ja, men det är inte möjligt. Flaskan är konstruerad på så det finns inte kärnor där. Det är inte möjligt.
Men man får ju in ett skepp i en flaska.
Ja, men det är något annat, Filip. Det är någonting annat. Den här mynningen, det faller ut en dropp i taget här.
Hur får man in det där skeppet i flaskan?
Ja, det är ett mirakel. Låt mig bara säga till ett mirakel. Fråga Harry Styles, han vet säkert. Men jag häller i mig det sista. Det var fan, var det en kärna? Hur är det möjligt? Jag ställer tillbaka glaset, går bort mot kylskåpet och där står glaset med citronvatten. Och jag smakar lite grann på det. Ja, men det här är ju det. Har jag hällt upp två glas? Går tillbaka där jag stod och jag inser att nej, nej. Det här glaset som är ett likadant glas, det är det som har stått här i flera dagar. Och där har ju min dotters tand legat.
Och du drack upp hennes tand?
Inte bara det, utan jag drack upp vattnet där hennes tand har legat i flera dagar. Och liksom avsöndrat, jag vet inte vad. Hon väntar ju på att det ska förvandlas till 10 kronor. Jag vet inte ens vad hennes förhoppning är. Vilken alkemisk process.
Men det var det något fint, tycker jag. Det är nästan som att käka upp moderkakan.
Jag blev så jävla illa till mods av detta. För att dels, min dotter kommer ju sakna den här tanden, för det är ju viktigt för barn.
Det kommer hon inte i förlängningen.
Hon ändå, nej, hon kommer inte göra ett sommarprat om
det. Har du berättat det här till henne?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, men du kan ju bara skita ut den och tvätta av den. Men det går väl?
Men förstår du att det här, det vattnet smakar, det var ju liksom av, jag vet inte ens, fy helvete.
Men vadå, det lösningen, om det nu betyder något, då kan du ju skita på riktigt, menar jag.
Tanken har inte slagit mig. Men det är en process som jag drar hellre ut en egen tand och lägger där i.
Men hon ser ju skillnaden.
Såklart.
Roligt om hon lyssnar i kapp på podden om 10 år. Hon har haft den där tanden på någon liten hylla och så vidare. Får hon reda på sen att den där har legat i pappas mage.
Och sen vandrat ut den naturliga vägen. Men det, jag vet inte vad det är också någonting. Min dotter är så lättisred. Hon kan ha glömt den. Hon berättade också häromdagen när hon kom hem från skolan att hennes bästa kompis har blivit satanist. Så att hon är en sån... Hon har glömt tanden, tror jag, för nu är det kanske, vet varför man blir satanist när man är 12.
Du borde uppmuntra henne att umgås med tjejen som är satanist.
Ja, men jag tycker det är jättespännande, men tydligen för hon, det är också
å andra sidan, det var väl ett barn i Florida som var satanist, började umgås med en annan människa, så tog de livet av sig. Så det,
ja, det, men det hoppas jag inte på. Men det intressanta här är motiveringen bakom att min dotters kompis vill vara satanist är att hennes mantra då är att i kristendomen tror man på Gud. Inom satanismen, då tror man på sig själv. Man behöver ingen gud, så att säga. Man tror på att man själv är kapabel att utföra förändring.
Tror väl att det finns, att Satan existerar?
Nej, Satan var inte så viktig det här. Utan var mer bara så här, man ska liksom inte lämna sig i händerna på andra makter. Man ska liksom bara blåsa på och tro på sig själv.
Men är det din dotters kompis fria tolkning av satanismen?
Ja, men då är det kanske ingen bra tolkning av satanismen. Du vet vem du kan fråga.
Harry Styles.
Ja, han vet säkert. Men jag menar bara, det som var intressant var att hon på träslöjden ville göra ett kors och hänga i halsen. Och det var inget problem. Men när läraren insåg att hålet till korset satt i fel ände, det här korset skulle hänga upp och ner, då förbjöd läraren henne att göra det korset. Är inte det lite intressant?
Jag undrar, faller det där inom ramen för religionsfrihet, tro?
Exakt. Jag kände samma sak. Har han mandat att säga till en 12-årig tjej vad hon får och inte får tro på, hur det ska manifestera sig via träslöjdsprodukter?
Det är roligt att du så här, du kanske har missat ett och annat föräldramöte genom åren, men plötsligt dyker du dit på nästa föräldramöte och gör en stor affär av det här.
Ja, men precis, jag har ett eget upp. Länge var jag ointresserad av satanismen, men nu på senare dagar.
Länge var jag ointresserad av satanism och föräldramöten, men nu.
Nej, men det är ändå någonting, det var fan överraskande.
Apropå det här måste jag ändå säga då, för att som sagt var min tjej har varit sjuk och jag tycker det är lite mysigt. Jag sitter här på nedervåningen, jobbar och sen ska jag, det är lite mysigt att ta hand om människor som är sjuka. Eller människor som är sjuka in general menar jag inte, men familjemedlemmar. Min pappa alltid gjorde det med mig, och du vet, kom in med varmt te med honung i och så vidare. Det är någonting med det där, kanske handlar det om att man ska må bra själv snarare att den andra personen ska må bra. Jag vet inte.
Det blir också när det börjar närma sig vinterkräk och sånt, så labbar man med helt andra liksom problem.
Så jag brassar lite, som man väl säger, eller vissa, som Nisse Hallberg säger. Brassar lite pasta, några rester och så vidare. Går upp med till henne, hon säger, åh vad gullig du är och så vidare. Och går ner och jobbar igen, och sen sitter jag där, bla bla bla, tänker jag, fan vad mysigt för henne att ligga där upp och titta på andra världskriget och äta min pasta. Mm. Sen kommer det bara ett mess. Det låg en snus i pastan.
Men det är ju faktiskt så. Att, jag vill inte generalisera kring dig och komma med så här svepande förenklingar om att du är slarvig hit och dit. Men sättet du lämnar snusprisar, säger man det, prillor, alltså färdiga påsar, såna påsar du snusar efter dig. Det är ju som de här barnen i sagan som lämnar brödsmulor efter för att hitta tillbaka. Det är som att du är rädd för att gå vilse, droppar en snusprilla då och då för att hitta tillbaka, för att du är rädd att du ska drabbas av någon Alzheimer liknande sjukdom. De ligger ju överallt, att de hamnar i maten överraskar mig inte.
Ja, men och jag vet, det där är inget beteende jag är stolt över. Jag tänker på det hela tiden, men det känns...
Nej, Filip, du vet vad? Tyvärr gör du ju inte det. Jag har ju sett dig sitta i sammanhang som inte är kloka alltså. Du sitter ju i extremt officiella sammanhang. Fingret åker upp omärkligt. Du märker inte själv. Du är långt ifrån medveten om detta. In under läppen, dundrar ut den. Den flyger liksom så här 70 grader snett neråt vänster mot den destination som råkar finnas där. Du har ingen...
Men jag är väl i full färd med att formulera tankar som jag tror ska förändra världen.
Eller skvaller om Graham Nash.
Dra upp det på, ställa mig på julfesten ikväll om jag hade varit där och dra. Jag har bra skvaller om Graham Nash.
Ja, nu får ni lyssna.
Men ja, det där, men det är roligt, min respons var direkt: snälla, bli inte arg för det nu. Men sen kände jag efteråt, ah, att ha fått en snus i maten, det är nästan okej då att bli sur väl.
Mm. Ja, det måste jag. Det är ju, ja, men om det är lite oskönt att svälja sin dotters tand plus det vattentanden har legat i 2-3 dygn och liksom...
Hon är ju ren, din dotter.
Jo, hon är ren, men hennes tand har...
Det är en ung människa utan sjukdomar.
Mm, verkligen. Men hennes tand, du kan ju bara föreställa dig hur jävla... Man blir ju liksom tjuvtjock i hela liksom kroppen av tanken på det där. Ja, ah, skitsamma.
Varför sa du det inte till henne egentligen?
Ja, det är lättare att inte göra det.
Men jag tänker att hon kanske tycker det är en rolig historia.
Det kanske kan bli det då, jag får känna på det. Jag håller det öppet än så länge.
Men tänder är väl ingenting? Jag har inte, har du kvar några så här mjölktänder någonstans?
Nej, men du vet, barn har ju en helt irrationell syn på det där. Dels tänker de att det där kan bli pengar någon gång. Ibland tänker de att jag ska lägga det i kola och se om det vittrar sönder. Det tänder är för barn är lite grann som att man fångar grodyngel och dissekerar. Och så här. Tänder är någonting som kommer från ens egen kropp som är liksom inte motbjudande, som man kan utöva experiment på. Det är vad det är. Så det är en råvara.
Det är som när min farmor tog fram en ask med sina gallstenar.
Ja, precis så. Min dotter har ju inte släppt ifrån sig sådana än, tack och lov.
Det hade varit roligt att gå till antikrundan, stå där med någon Knut Knutsen och säga: ja, vad är det du har med dig? Öppna, ja, det är min farmors gallsten. Vad är det för värde på det?
Ja, men jag lovar, Graham Nash gallstenar skulle kunna finnas i någon jävla liksom låda.
Exakt, och Harry Styles gallstenar, där finns det ju ett värde.
Kanske, men Napoleons gallstenar och så vidare. Det finns ju liksom, det finns väl en sån här i formaldehyd eller formalin eller vad det heter. Formaldehyd heter det på engelska kanske. I formalin ligger väl den ryske liksom sektledaren Rasputins penis ligger ju i formalin någonstans som ett samlarobjekt. För han hade ju en enorm pjäs då.
Ja, men formalin, jag menar formalin överlag. Och det finns ju liksom absurda saker som såklart säljs både på en svart marknad och på en öppen marknad.
Men jag vet att Einsteins hjärna låg i formalin länge, och det var någon snubbe som åkte runt och visade den på olika universitet och liksom tog inträde för man skulle kunna kika på tankar där det hade tänkt stora saker. Men sen blev det mindre och mindre efterfrågan på det, så han kunde liksom inte använda den. Så till slut så glömde han liksom bort att han hade Einsteins hjärna i sin bagagelucka, körde runt i många år, sålde bilen och sen öppnade den nya ägaren bilen och så ligger den hjärna. Gärna, vad fan är det frågan om? Just jävlar!
Stämmer det? Var det verkligen så?
Det är så jag vill minnas det. Våga inte ifrågasätta det.
Vi är denna vecka sponsrade av Telge Energi, det klimatmedvetna elbolaget som tar Sverige med storm. Och Telge Energi har då fått en massa reaktioner på sin reklamfilm. Den kan man då hitta på hejklimatförnekare.se. Och där naturligtvis, som i alla andra sammanhang där folk säger att klimatet är på väg åt helvete, så finns det massa klimatförnekare som kommenterar och trollar sig. Och det är kul.
Ja, men det är någonting givetvis med människor som då som liksom lyfter på locket till deras medvetande vad de tycker om detta. Då säger någon exempelvis: det blir ju inte riktigt varmt om man inte har el från kärnkraft och kol. Det är alltså människor som tror att det finns olika typer av, så här, låt säga 25-gradig värme. Det är någonting hjärtskärande i det givetvis, men också komiskt såklart att någon älskar kärnkraft och kol så mycket att det är då förnybar el inte ger lika mycket värme. Jag vet inte vad man ska säga om det. Det är liksom, det strider mot allt man lärde sig under första jävla fysiklektionen. Jag tycker att alla lyssnare ska se den här reklamfilmen på hejklimatförnekare.se. Den är alltså förbjuden. De har blivit stämda i marknadsdomstolen för denna film. Och byt även, som jag har gjort, till Telge Energi. Vi säger stort tack till Telge Energi. Vi är den här veckan sponsrade av Frank. Det här handlar då om håravfall. Folk som har ångest för detta. Det här är alltså 50% av männen drabbas ju av detta. Det finns kvinnor också förstås. Det här är någonting som kan vara. Jag fattar verkligen det. Jag har hittills tagit träd och klarat mig.
Ja, du fattar men... det inte riktigt, men du tror dig fatta. Men det man vet är att folk mår jävligt dåligt av att tappa hår.
Ja, men Frank då? Ja, men Frank då är en klinik som erbjuder PRP-behandlingar. Det är 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall och väcka döende hårsäckar till liv. Där finns ju alltså hjälp att hämta då. Det är legitimerade läkare och det är sjuksköterskor som utför de här behandlingarna.
Jag måste bara snabbt säga, kommer du ihåg när man tittade, jag tror det var på så här TV-shop i den kommersiella TV:ns linda, då fanns ju inte såna här PRP-behandlingar, utan då fanns det sånt här spray, va, som man bara skulle liksom spraya på gässan så att hårstråna blev lite liksom bredare och att det eventuellt då skulle kunna se ut som man hade hår. Men det funkar ju inte. Det är därför då man ska ta sig till Greve Turegatan 10 och besöka Frank.
Läs mer om PRP då, eller boka tid för konsultation. Det här kan ju vara en fantastisk julklapp också, eller behandling då, på frankhair.com. Jo, men sen så blir den kvar i bagageluckan. Bilen såldes, nya ägaren säger, det ligger en hjärna i min bagagelucka. Åh, oh, fan, det är Einsteins, den hade jag glömt bort. Tack för att du påminner mig.
Men det är intressant det där, för ändå om man apropå kåtma kring då man känner i kroppen kring vissa grejer, Graham Nash kanske.
Ja, eller lyckas uppbåda. Ja,
och jag tror att om det var New York Post kanske som piskade då upp något slags liksom kulturellt hat när man då en bild på något konstverk då som var en banan som var gaffad mot någon, du vet, så här, någon canvas eller något sånt där.
Vägg, ja. Det var väl Art Basel i Miami, va? Helt nyligen. Någon hade tejpat upp en banan, den gick för $110,000 eller något sånt där. Ja, men vansinnigt.
Ja, men så här, och jag kan tycka vad jag vill om det, men det som är det, förenklingen som är besvärlig kring konst och som liksom folk sällan beaktar, och framförallt då New York Post väljer att undvika trots att det finns smarta människor där. Det kan vara så, jag säger inte att det är så, att det finns en tanke kring det som gör att det finns ett värde, det är en smart tanke bakom det. Jag har inte tittat eller jag har inte utforskat det här närmare, men det är som folk som liksom sätter, alltså att värdet på konst ska definieras av hur många timmar det tog att göra det.
Ja, det är så jävla idiotiskt. Så.
Ja, men det är så idiotiskt. Det är som den här klassiska historien då med att det tog 3 år för Leonard Cohen att skriva Hallelujah, och det tog liksom 10 minuter för Bob Dylan att skriva Mr. Tambourine Man och så vidare.
Ja, men det var, de satt i en bil tillsammans. Bob Dylan frågade Leonard Cohen, jag gillar din låt Hallelujah, tack så mycket. Jag gillar din låt Forever Young. Ja, vad kul, vi gillar varandras låtar. Hur lång tid tog det för att skriva Hallelujah? Ja, the better part of 3 years, säger han. Han skrev om och skrev om. Hur lång tid tog det att skriva Forever Young? 10 minuter. Det är ett sätt att sätta dit Leonard Cohen förstås.
Ja, maktutövning. Men och det kanske tog honom väldigt kort
tid. Det är säkert. Den är,
ja, men det är som att det där att det finns ju inget likhetstecken mellan att saker och ting tar tid och att
självklart
det blir bra.
Inte.
Nej, men så här, men när jag såg den där bananen så tänkte jag ändå att först och främst började jag hata New York Post intensivt. Det kanske man borde ha gjort tidigare, jag har ingen aning. Men känslan är så här, vad fan, varför ska man liksom blåsa på den där tveksamheten inför konstvärlden. Det finns många usla dimensioner med konstvärlden, men det finns också en lekfullhet och någonting som faktiskt kan liksom stimulera hjärnan.
Men framförallt är det väl att om någon jävel vill betala $110,000 för det här konstverket, så, och vi har någonting att prata om, och att oja oss kring och stå upp här i Sverige har någonting att liksom så här förfäras kring, so be it. Och det är inte våra pengar. Man tar ju inte de här pengarna från någon existerande kassa som annars kunde gå till någonting bättre. Det hade det ju inte gjort. Det hade suttit på bankkontot hos någon jävla konstsamlare. Jag bryr mig inte.
Har den här gaffade bananen nu inkorporerats i någon ståupprutin i Sverige?
Ja, säkert. Det kan du ge dig fan.
Det är ju rätt in i vebon. Du vet, du kan prata om någon har betalat $110,000. Det är 1 miljon. Och sen står den där berättar, jag skulle kunna ha gjort samma sak. Nej, det skulle du inte, för du är en svensk ståuppare. Och svenska ståuppare är dumma i huvud och grunda.
Ja, kanske ja.
Ja, men majoriteten, ja. I alla fall, kan vi säga. Det var hemskt faktiskt, för jag var här om kvällen då och tittade på stå upp någon slags charity som heter Comedy Gives Back. Och det var bland annat Sarah Silverman där, som jag drack öl med efteråt.
Okay, det här är det stora namedroppar-avsnittet.
Ja. Ja, men då så jag satt jag och tänkte ändå på, det var något rörande i att tänka på svensk stå upp, när det alltså går upp folk där. Sarah Silverman hade en liten lapp med sig och så testade hon material. Och det var liksom, det var ett ståupp som var 10 gånger bättre än någon ståupp som någon gång har skapats av en svensk ståuppkomiker.
Du har inte sett allt ändå, det är inte jag heller. Verkligen inte.
Inte allt, men så här, hennes korta sätt var ju mycket bättre bara än, du vet, så här, Harrisburg-monologen, om det nu är liksom the birth of svensk ståupp.
Ja, men det kan man inte sluta prata om. Det tänker ju inte folk
på. Nej, men skitsamma då, inte vet jag. Men det var väldigt så här, och man ska väl inte pissa på det, men det kändes, det kan väl jag känna på samma sätt, att det man sysslar med är... Alltså, man vill inte riktigt erkänna för sig själv att i ett land där upptagningsområdet för genier är 350 miljoner i princip, så blir det lite bättre, såklart.
Ja, fast det är som att säga att konst som man ägnar mycket tid åt och målar flera år är värt mycket pengar. Men i så fall skulle det finnas ännu mer intressanta ståuppar i Kina.
Men säger, det finns väl anomalier, och det finns såklart genier. Det kan finnas genier var
det handlar, som helst. Filip, det handlar också om att du i det där sammanhanget, du har fått i dig några härliga öl, du är på någon härlig fest, du står i ett land vars språk du tycker om att lyssna på. Bara om Sarah Silverman säger någonting på sin släpiga liksom New York dialekt, antar jag att de pratar, så blir det per definition bättre än om du är på liksom Big Ben på Söder i Stockholm och liksom, vad ska vi ta för exempel? Säg en ståuppare.
Jag känner inte till några. Hasse Brontén.
Hasse Brontén drar samma grej. Då kommer du tycka att Sarah Silverman-grejen blir bättre, för att hela sammanhanget är ju coolare.
Det är säkert lite sant, men det handlar väl också om hur saker och ting levereras och vad man har för råvaror i grunden. Det är ju någonting man förlovas med. Och det är det jag menar, att om urvalet är 350 miljoner, ja, så finns det då, chansen är ju att det är lättare att hitta folk i USA. Sen kan det ju vara så att Sverige då procentuellt på något sätt har fler människor lämpade för stå upp.
Fast det vet vi ju att så är det ju inte heller.
Nej, men det är det jag vill säga. Jag fick bara en känsla när jag stod där, att jag blev lite rörd kring svensk stå upp när jag tänkte på, ja, de trummar på. Här går Sarah Silverman upp med en post-it-lapp och testar 8 skämt. Allt är nästan kanon. Och jag vet inte, men ett tecken på att jag kanske var välvilligt inställd är att hon bland annat säger, well, I'm gonna try this, I don't know if it's good. Och så sa hon, when I meet a guy who wears a nice jacket, I always ask him, where did you get that jacket? And he always answers, Sarah.
Sarah som i affären Sarah då?
Ja, det är väl det. Och så tänker väl, det var så, det är ju inget skämt. Hon kanske syftar då på Sarah Silverman då, att det blev något roligt av det. Men då skrattade jag högt rätt ut.
Vad fan?
Ja, men det handlade om leverans. Det är det det handlar om.
Okej, och då kanske inte du hade riktigt hennes leverans nu.
Nej,
då,
men vet du vad jag tänker på? Jag tänker mycket när jag ser sånt där. Det tror jag också du gör. Att jag kan nästan gå ett steg till och tänka, när hon sitter hemma på kammaren själv och skriver där, att det finns en skruv i hennes hjärna som jag kanske då inte tror, inget ont om Hasse Brontén, men om han nu får exemplifiera svensk ståb. Att jag känner att hans skruv, och det är bara otur att han inte har förlovats med den skruven, och tur att hon har gjort det. Och det finns fler människor med den skruven i USA.
Men nu kommer folk som mailar oss till podcast@podfet.com, som då gillar vår podcast och svensk ståupp, kommer ju säga, Hasse Brontén, hur kan du nämna en 25 år gammal referens? Han var ju pika kanske 97. Det har hänt jättemycket med svensk ståupp. Detta kommer som amen i kyrkan och komma som mail. Jag förstår det, för du har ju inte koll på det. Kanske de senaste 3 åren har kanske kommit jättebra människor som drar skämt som faktiskt är roligare än det icke-skämt du drog
det
hem.
Tror du ju inte ens själv.
Men det är inte omöjligt att det är.
Du tror inte, jag vet att du inte tror på det.
Men jag vet att jag kommer att få det mejlet. Jag vet.
Men
det.
Du tror inte på det.
Men vad fan, det skämtet du drog, du får ju tillstå att det var ju knappt ett skämt.
Nej, men det jag säger är att, och jag har någonting, och jag vet inte vad det är, du kan inte bara säga att det handlar om USA, utan när en person kommer upp och ska på scen och gör stå upp, så är det liksom uppenbarelsen, personligheten eller personan, den gör så jävla mycket och adderar så mycket till ett skämt.
Jag menar att
man tänker, där har hon suttit hemma och skrivit det här, och det gör upplevelsen starkare. Så att, snarare kan man väl säga att svensk ståupp har haft otur. Kanske.
Men om man ser en svensk ståuppare, kan man väl också tänka, där står han eller hon och har suttit hemma och skrivit det här skämtet. Det är precis samma sak.
Men man känner inte det, Fredrik.
Okej.
Nej, men vadå? Alltså, du vet, du har ju själv varit på ståupp i USA. Du har till och med sagt till mig, fy fan vilken hög nivå det är jämfört.
Men jag vet, men det är så självklart bara. Men det har vi pratat om i 10 år snart i den här.
Nej, och jag vill verkligen säga, innan liksom någon hugger huvudet av mig, mejlledes. Vad är det för jävla mejl om man vill mejla oss?
Podcast@podfet.com.
Samma sak gäller oss. Jag träffade en kompis med mig som är manusförfattare här, en svensk kille. Och han sa, vad är det värsta med att jobba i USA? Han sa att alla manusförfattare är 5 gånger så smarta som jag. Och det, jag menar, det är jobbet ute så här. Och det, som du säger, det är väl bara rimligt kanske. Mm. För att det finns en scen, det är en realistisk dröm att bli manusförfattare. Det är ett yrke på ett helt annat sätt. Ja. Och som säger, även vad det gäller våra grejer, vi är ju också så här. Det bleknar ju i jämförelse med mycket annat som görs här borta. Det bleknar inte riktigt lika mycket dock, vill jag påstå. Inte riktigt lika mycket.
Verkligen
inte. Men apropå bananen och då när du snackade om ståupp, så vill jag bara säga att den här bananen, och man kan tycka vad man vill om den, men jag känner bara fan, vi måste sluta generalisera kring konst så här, vad är ett rött streck och så vidare. Det finns saker att upptäcka i konstvärlden som jag tror de, liksom, folk medvetet skrämmer iväg folk från att göra det. All konst är inte bra. Jag vet inte vad jag ska tycka om den där bananen överhuvudtaget. Men när man hör det här om Einsteins hjärna och så vidare, och man har gått på många museum och så ser man en Rembrandt, eller så ser man en, du vet, en Van Gogh, och man går smågolvas lite grann. Man piskar upp en kåtma kring Van Goghs självporträtt. Det första man gör är man tänker, om man tänker mer på Van Gogh än på själva verket, eller hur? Mm. Jävla tragisk knubbe. Vad var han gjorde? Skar av sitt öra, va, eller något sånt
där. Ja, men mycket. Jag såg faktiskt filmen som Willem Dafoe spelade honom. Mådde inte dåligt när han spelade honom i den här filmen som knappt hade några repliker. Han bara, liksom, han bara ramlar runt på fält i Frankrike och liksom träffar någon kvinna som han försöker ligga med på någon väg. Ramlar vidare, dricker. Det fick knappt en replik. Något barn skjuter honom. Ja, det är så jävla virrigt.
Fan vad vissa skådisar, manliga skådisar, älskar att porträttera konstnärer som har haft liksom tuffa, värdelösa liv. Det är ju som den här Jackson Pollock-filmen med Ed Harris.
Verkligen.
Det tyckte han inte var tråkigt.
När Ed Harris får pissa in i en öppen spis på en liksom societetsfest, då mår ju Ed Harris bättre än han gjort i stora delar av sitt liv. Och när William Dafoe får ragla runt på fältet och vara liksom febrigt, mentalt störd, då tänker han att hans liv har en mening. Det är inget snack.
Du nämner här då att Jackson Pollock på någon societetsmiddag i New York, han var ju rumlare, alkoholiserad, och folk tycker väl att han var förskräcklig, men han var på något sätt beskyddad av Peggy Guggenheim, som var, hon är väl en av genom tidernas mest kända så här, konsthandlare och kurerare.
Ja, och därav namnet Guggenheim-museet som finns i New York nu. Och det är väl också så att när Jackson Pollocks så här, action-painting-målningar kom på 50-talet, det var liksom så här, modern konst då var ju allmänhetens reaktion, vad fan är det där? Det där är ju inte en tavla. Han är bara stänkt upp lite jävla färg på en vägg. Det kan min 4-åring göra.
Han låg väl på den låg, canvasen låg väl på golvet och så droppade.
Det började så, det var så det började. Med att han droppade då, och sen började han kasta upp på väggen där då duken satt. Men folks reaktion på det var ju identisk med hur folk reagerar på bananen i Basel, så att säga, Art Basel. Det vill säga, det där är väl inte konst, det där kan ju vem som helst göra. Nu jämför jag heller inte den här jävla gaffatejp-bananen med Jackson Pollocks målningar, för bananen kan ju vara bortglömd, det blev väl uppäten också, men den kan ju vara bortglömd om något år. Men det är samma reaktion, det där är väl inte konst. Och det är så infantilt att säga.
Ja, men Jackson Pollocks målningar vill jag faktiskt säga, om man har lust att titta på dem, de finns väl lite överallt. Kanske finns någon i Sverige också, de moderna. Men när man ser dem så tänker man ändå att det finns ett helhetstänk, trots att det bara är stängt.
Jo, men det
färg.
Tänker man nu. Men hade du och jag stått 1951 när den här första tavlan hängs upp, så kanske vi också i färger av den tidsandan tänkt, vad fan är det där? Ge mig lite Picasso, han har ju åtminstone lite jävla former och motiv. Där ser man åtminstone en jävla kubistisk formad kvinna. Det här är ju bara stängt.
Men du, jag måste bara återvända här snabbt till, som jag, om Peggy Guggenheim då, så finns det en scen i filmen, och den är väl också sann, då hon har någon societetsmiddag, Jackson Pollock kommer dit, hon tar alltid hans parti, hon omfamnar honom.
Han är i det läget down and out, ingen vill anlita honom för att han är hopplös. Han har då fått äran att måla en stor väggmålning hemma hos Peggy Guggenheim. Den blir ju värd väldigt, väldigt mycket sen. Den är kanske 8 meter bred och 2-3 meter hög. Den är en enorm målning, den ska hon då inviga med en fest. Han är då guest of honor förstås, för han har ju målat den här väggmålningen.
Och så kommer han in och han är liksom full, och så börjar en stor jävla öppen spis i den här fina lägenheten, och så ställer han sig bara och pissar rätt in i den där öppna spisen.
Ja.
Och så säger väl hon något i stil, oh that's Jackson, och så, förlåtande då, va.
Mm, verkligen.
Och jag måste säga så här, både du och jag pratar mycket om Peggy Guggenheim, och man älskar det där. Så är det, på samma sätt som då du ska approchera det här med din dotters kompis som är satanist, att man ska ta liksom, vad är det, man tar folk om ryggen, eller man håller kanske folk om ryggen.
Jag tror att jag just nu älskar att min dotters kompis är satanist.
Och på samma sätt med konst skulle jag bara säga att om den här, det är inte säkert att Peggy Guggenheim skulle gilla bananen, men vi pratade om Einsteins hjärna. Det skulle också folk kunna reagera med. Jag hade älskat om den hade ställts ut på Guggenheim och sen folk sagt den är värd 10 miljoner dollar.
Men vet du vad? Den blir värd mer i mina ögon för att den har legat bortglömd i en bagagelucka ett bra tag.
Ja, men så är det ju, ett konstverkshistoria.
Det är så många lager. Först har den funnits inne i Einsteins skalle. Det har tänkt ut tankar där som jag inte riktigt begriper men som är avancerade. Sen har Einstein dött, hjärnan har tagits om hand, lagts i formalin, ingen har råkat dricka upp den istället för citronvatten. Och sen har den då hamnat sedermera, när attraktionsvärdet av den på föreläsningsmarknaden är noll, då ligger den bortglömd i en bagagelucka. Det är ju otroligt. Det är ju...
Och sen hamnar den på Guggenheim. Ja. Och jag skulle fan kunna stå där länge och vara oerhört fascinerad och faktiskt tänka, det här är riktig konst. Men vet du vem som såklart köper den hjärnan sen?
Harry Styles.
Såklart.
Ja, hoppas det.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Filip och Fredriks podcast. Vi tycker det är väldigt, väldigt härligt. Skriv nu inga mejl om att jag hatar svensk ståupp. Jag tar redan tillbaka vissa grejer jag har sagt. Det finns jättemånga svenska ståuppare, säkert.
Ja, att det finns fysiskt, det stämmer. Men deras kvalitet låter vi vara osagda åtminstone. Men jag hör hur det klirrar och klunkar i våningen ovanför. Och min problematiska syn på alkohol fortsätter när jag nu ska bedöva mig med nämnda dryck. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Här kommer Fleetwood Mac!
Puss, puss! You can go your own way.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.